Ja, då är ju fråga som vi ska ta upp ändens tid någon gång. Och jag tänkte jag skulle berätta vilken tid vi lever i. Det är en av 11 år som mina kallelser och tala om vilken tid vi lever i. Han har gjort några i kroppen den uppgiften. Jag tror att det vi nu ser hända i världen är styrd efter en agenda som när tiden är inne håller på att utveckla sig mot slutet. Det verkar som Berlinmurens fall 89 och händelserna kring Twin Tower 2001 var speciella händelser som skyndade på profetiernas uppfyllelse. Men mitt i allt det här ska vi komma ihåg att vi har en allsmäktig Gud som tillåter. Och sen har vi då Satan som får ta emot auktoritet och handlar genom en pyramid av andemakter. Han är överst va, och sen har han en pyramid under med olika andemakter. Och mörkret är en andemakt som påverkar oss, alltså människors sinnen. Och det ser vi ju i Efesbrevet 6 där det står om rustningen, så ser vi just det här. Att det är en pyramid som han verkar igenom. Många har genom åren skrivit och varnat att vi går mot en kommunism styrd av en elit. Bland annat Irvin Baxter har länge sagt att den röda färgen i uppenbarelseboken symboliserar kommunism. Och du ser också att det fanns en röd häst. Och det märkliga är att påven vi nu har, han talar sig varm för detta kommunistiska system. Och han kallas även Red Francis. Red Francis. Uppenbarelseboken 17:3. I anden förde han mig bort till en öken och jag såg en kvinna sitta på ett skarlakans rött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Det här är givetvis en andlig bild. Alla som fångas av den andemakt som nu utgjuts allt starkare över världen kommer att hamna här. Och alla som gör sig ett med den helige andes kraft och ödmjukar sig nu och fylls av den helige ande kommer att hamna på Sions berg och det andliga Jerusalem som står nämnt om i Hebreerbrevet 12:22-29. Vi ser även samma tecken i Uppenbarelseboken 12, Uppenbarelseboken 12:1. Och jag såg ett stort tecken. Det står det Semeion, jag ska förklara senare vad det betyder. Som visade sig i himlen en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda. Och jag fick se ett annat tecken som visade sig i himlen. En stor eldröd drake som hade 7 huvuden och 10 horn. Och med 7 kronor på sina huvuden. Här har du alltså först ordet för tecken som är Semeion. Och det är inte vilket tecken som helst, utan när det står i Guds ord handlar det om Guds rådslut. Och det står i Efesbrevet 1, vers 9-10 tror jag det är. Vad Guds rådslut är. Kvinnan, det är Israel, men senare i stycket så ser du även att det handlar om hennes säd. Så vi förstår att det handlar om Israel och församlingen. Vi ser här Satans sista riker och en blodröd drake, eller en eldsröd drake. Som även är hans sista vilddjur. När Jesus uppmanar oss att börja titta efter hans återkomst så börjar han tala om en födslovånda, Matteus 24:8. Och så en förlossning i Lukas 21:28. Alla som har fött barn vet att det finns en tid emellan födslovåndan och förlossningen. Ofta kommer ju verkarna starkare och starkare, säger de. Jag är ingen expert på det området, men så är det tydligen i alla fall. Och det är i ljuset av det här som vi måste se liknelsen då. Förlossningen står ju i Lukas 21:28 och i vers 29 så börjar han tala om en liknelse. Han menar alltså ihop med det här va. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser dem knoppas förstår ni er själva att sommaren är nära. När ni ser att detta händer då vet ni på samma gång att Guds rike är nära. Han pratar om en process som börjar 48 och som kommer hålla på ända till Jesu tillkommelse. Han talar om fikonträdet som är Israel, men han talar också om alla andra träd som är nationerna. Va? De gillar ju inte Israel speciellt mycket, va? Eller hur? Oftast i alla fall. Det finns ju några. Va? Han tar alltså liknelsen av fikonträdet och sätter det till relation till födslovåndan i vers 28. Innan handlade det alltså om vår förlossning. Så liknelsen om fikonträdet är exakt samma sak som uppenbarelseboken 12, vers 1-3. Jag tror att vi ser arabvåren framhävas här i liknelsen. Bland annat, vad ni vet, när det är vår då knoppas det, va? Och när de alla andra träd knoppas så står det ju på negativt, så att säga. Och när fikonträdet knoppas så är det ju positivt. För det handlar om Guds förbund med hans folk. Arabvåren har alltså öppnat upp för både is och de våldsamma flyktingvågorna som nu drar upp i Europa. Arabvåren kommer till slut att leda till sommar. Och om ni vill se att sommar är dom så ska ni slå upp Danielsboken 2 och 35. Där ser du att sommaren är dom och det börjar med vår. Det är intressant vilka ledtrådar det finns i Guds ord. När Jesus kommer ska det alltså finnas ett eldrött vilddjur som har 7 huvuden och 10 horn. Och i Daniel 7 kan du se när Jesus kommer. Daniel 7 och 7. Sen fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt och fruktansvärt och starkt. Det tänder som järn, det uppslukade och krossade det som blir kvar och trampade under fötterna. Det var olikt alla de andra tidigare djuren och hade 10 horn. Medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var som eldslågor, hjulen på den flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom. 10000 gånger 10000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Så har du Jesu tillkommelse. Han kommer alltså när 10 horn och 7 huvuden råder. Det lilla hornet som vi ser träda fram här är antikrist, världsledaren. Vi kan även se det i uppenbarelseboken 13. Vilddjuret fick en mun, det samma vilddjur alltså, som talade stora hädiska ord. Varifrån kommer då denne man? Ja, det kan du se om du läser Daniels 9:e kapitel. Troligen gömmer Daniel 9. Många dividerar om det här, men det kan vara så att det är de 7 sista åren som Daniel 9 talar om. Daniel 9:26. Nu ska vi se var den här antikrist kommer att komma ifrån. Men efter de 62 veckorna skall dens morde förgöras helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till den första som kommer. Jaha, han kommer från Rom alltså. Det är ju helt klart. Det är den ledaren som kommer den sista. Och så står det så. Men slutet kommer som en flod. Ja, det vet vi av de andra liknelserna i Matteus. Akta er för floden. De åt och drack och helt plötsligt så kommer en flod. Antikrist ska alltså vid tidens slut träda fram ur samma folk som förstörde Jerusalem och templet. Och det vet ni skedde av romarna 70. Så på något sätt ska vi få se ett nytt romerskt imperium vid tidens slut. Och kan det vara något annat än EU? Frågetecken. Det skulle inte vara så troligt att det skulle vara något annat. Och härifrån kan vi alltså vänta en världsledare. Han ska då komma upp ur 10 horn i det riket. Och det är exakt samma sak som 10 tår i Daniel 2. 10 horn. Och så har vi 10 tår. Daniel 2. Och hans han har en kompis också från Rom. Även kallad den falske profeten. Han dyker upp sen i uppenbarelseboken 13, 11-18. Här ser vi att vilddjurets kompis, alltså den falske profeten. Han kommer att ha mycket med religion att göra. Jag tror att det är påven, men har jag fel så försöka överbevisa mig om något annat. Nej, särskilt när vi ser händelserna ta form som idag. Ja, då ska vi titta lite på arabvåren. Vad det har inneburit för Europa. För det var ju profeterat redan här, va? Vad kan vi förvänta oss? Finns det verkligen en dold agenda för att uppsätta en världsregering? Och efter att ha studerat det här ämnet i över 20 år så måste jag säga ja, det finns det. Det finns det. Det arbetas febrilt av globalisterna idag för att upprätta en ny världsordning. Och det intressanta är att ordet världen är kosmos och betyder världsordning. Så den här sista världsordningen som man säger är ny, den är inte ny. Det är det gamla Babel som uppstår igen. Och helt klart, när man har studerat det här så ser man Vatikanen är med, storföretagen är med, bankerna är med, regeringsledare är med och alla de här hemliga frimurarordnarna är med också. En av de mest kända i de här grupperna, han heter ju Rockefeller. Han har skrivit i sin bok Memoarer på sidan 105 i den engelska översättningen då. Jag har ju försökt översätta det här så vi ska förstå då. Jag läser det på svenska. Så här talar de alltså i sin egen sak. Jag ska citera Rockefeller. Det finns de som tror att vår familj är inblandad i en hemlig sammansvärjning och arbetar emot USA:s intressen. De kallar oss även för globalister som i hemlighet samarbetar med andra för att bygga upp en integrerad politisk och ekonomisk ordning för en enad värld. Om det är detta jag anklagas för så erkänner jag mig skyldig till allt. Det var intressant, han erkänner att han håller på med det. Rockefeller 91 på väg till ett möte med Bilderberger-gruppen. Det hade varit omöjligt för oss att kunna utveckla vår plan för världen om vi hade publicerat den öppet tidigare. Men nu är världen mer beredd att marschera mot en ny världsregering. Det fanns de som tidigare avslöjat det här, men de brukar försvinna ganska fort. En sådan hette Larry McDonald. Han dödades när hans plan, han åkte med Korean Air, sköts ner av Sovjet 76. Han sa så här innan han dog ungefär. Rockefeller och de andra allierade driver på för att skapa en världsregering. Den kommer att bli superkapitalistisk och kommunistisk på samma gång. Den kommer att kontrolleras av dem, det vill säga eliten. Jag menar att det verkligen finns en konspiration. Den är internationell och har planerats under en lång tid. Denna plan är otroligt ont. Otroligt ont. Idag, om vi tittar runt i Europa och i Sverige, så ser vi att vi har fått kriser som vi inte kan hantera. Och de här kriserna, de skapar splittringar i landet. Vi har sett dem nu mellan länder men också i länderna. Och det för med sig att starka nationalistiska motkrafter som inte vill ha någon invandring alls står upp. Det verkar som man medvetet skapar de här kriserna för att själva kunna komma med lösningen, vilket är full kontroll och världsregering. Rockefeller gjorde ett uttalande i FN 1984. Vi står nu på gränsen eller till randen av en global transformation. Det enda vi behöver är den rätta stora krisen. Först när den kommer, kommer nationerna acceptera en ny världsordning. Vet du vad jag tror? Det är exakt samma transformation som Rick Warren talar om i sin bok. Exakt samma. Det här är skrämmande likt ett annat uttalande. Kommer ihåg vad jag sa? Om ett kommunistiskt och superkapitalistiskt new world order. Det enklaste vägen till att upprätta kontroll över en befolkning är att utföra terrorhandlingar. Då kommer snart allmänheten att godta alla lagar som läggs på dem, för nu handlar det om deras personliga säkerhet. Hör och häpna, citat Josef Stalin. Stämmer inte det ganska väl då? I Europa upplever vi nu en stor splittring mellan öst och väst. När Jesus kommer tillbaka igen ser vi att stenen träffar fötterna på den staty Nebukadnessar ser i Daniel 2. Och många ser det här som ett splittrat europeiskt rike där antikrist kommer att träda fram. Daniel 2 läser jag nu ifrån. Kom ihåg att det är samma sak som 10 horn. Nu ska vi se Jesu tillkommelse igen. Men vi ska få reda på vad som händer strax innan Jesus kommer. Och vi ser det nu. Och du såg fötterna och tårna var delvis av krukmakalera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men med något av järnets fasthet. Vi pratar alltså om romarriket, va? Du såg att järn är blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera. Det betyder att det kommer att vara delvis starkt och delvis splittrat rike. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål. Men den ska inte kunna hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Men i de kungarnas dagar, tårnas dagar alltså, eller hornens dagar, då ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt aldrig ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv kommer det att bestå evigt. Det är det vi väntar på, va? Ja, det är det vi väntar på. I vers 43, här ser vi att integrationen inte kommer att lyckas i det multikulturella Europa. Giftermål här står inte i grundtexten, utan det står det ska ske en uppblandning av människosäd. Intressant, vad det är precis vi ser. Ja, hur många miljoner har inte kommit här nerifrån upp till romarriket? Det är alltså förutsagt mer än 2000 år innan det händer. Det här är en av de första största folkförflyttningarna i världshistorien vi ser. Så det är profetiskt, va? Uppblandning i romarriket. Ser du om inte det profetiska ordet här? Jaha, när kommer Jesus? Vi hade ju undrat, vad är det frågan om? Denna världsledare som kommer från Europa är profeterat att ha en egen armé. Så det är tidstecken när du ser Europa börja prata om en egen armé. Ser vi det här frågetecken? Ja, till och med Stefan Löfven börjar nu snacka om att sätta in militär i Sverige. Stefan Löfven är medlem i Bilderberggruppen, så han vet oändligt mycket mer än vad vi vanliga svenskar vet. Finns det en dold agenda? Jag har ju nyss läst vad det finns för agenda. Till och med Reinfeldt var medlem i den. Kanske han är fortfarande. Då jobbar han alltså för den agendan. Är det undra på, vänner, att vi har politiker som står fram och döljer saker som vi egentligen borde få reda på. Det här förklarar ju den politik vi ser, va? Öppna gränser och allt det här. Det är ju planerat långt i förväg. Sen är det ju bara att åka upp, va? Ja, att man åkte ner och bombade Irak och avsatte Libyens ledare och allt det här, va? Är ni med? Planerat. EU, 3 september 2017, Juncker, citat, nu börjar EU bli diktatoriskt. Det skulle ju vara så väldigt öppet förut, alla skulle ju få säga sitt. Nu säger Juncker så här, nu ska vi pressa på för att få en EU-armé och det ska vi göra utan inval, utan inblandning och några väljare. Ja, låter det så nu? Med andra ord, nu ser de det kaos som de själva har skapat och nu vill man komma med lösningen. Annars skulle han aldrig säga så här. Jag tror inte att det är ett slump att man vill ha militärer i Sverige för att reda ut kaoset. Nyligen kommer det även starka röster inom EU att vi vill ha en stark ledare för hela Europa. Profetierna, va? En stark ledare med en egen militär. Om det här blir verklighet så blir det första gången sedan romarriket som en ledare styr hela Europa. Daniel 9:26 som vi läste. Eliten sa ju att de behövde en stor kris för att kunna framhäva sin plan. Frågetecken, är det den vi ser? Ja, för hur skulle du kunna lösa den här krisen som är nu utan inblandning och kontroll? Tänk efter. En undersökning i Europa visar följande resultat. Tror du att en stor terrorattentat är möjlig i ditt land? Svar ja. Hur många procent tror ni? 90% ja. Andra frågan. Vi ser förresten ett helt Europa i skräck. Jag vet de som inte ens vågar gå från båten på kvällen till femman utan att riskera att bli rånade. Sant. Ser vi det som ett stort problem att illegala immigranter kommer in i vårt land? Hur många tror ni svarade ja? 81%. Hur mycket litar ni egentligen på eran regering? 50% bara. 50%. Det här har alltså skapat den kris eliten säger sig behöva för att genomföra sin plan. Och ni vet vad det är. Nu har man skapat en jättekris med splittringar i länder och mellan länder i romarriket, precis som profetiorna säger. Vi vet vad som kommer. Ur 10 horn eller 10 tår kommer en världsledare snart. Eliten kommer att fylla på och försöka hjälpa länderna. Och det här kommer att bli deras lösning då. David Wilkerson skriver i Synen att en sista världsledare kommer att träda fram ur Europa för att reda ut ett stort finansiellt kaos. Vi har sett en stor ekonomisk kris i världen, men jag tror det kommer fler. Nu ska jag citera kommunismens store talare och skribent. Vad heter han? Karl Marx, va? Han skriver i sin bok Das Kapital 1867. Tänk efter vad som händer nu i världen. Kapitalägarna, det vill säga eliten, kommer att stimulera arbetarklassen att köpa mer och mer dyrbara saker, hus och teknologi. De kommer att drivas till att ta mer och mer krediter tills de inte mer klarar av sina skulder. Vad hände i USA? Huskrisen. Detta kommer att leda till att banker går omkull och senare blir nationaliserade. Då kommer staten att komma in på den väg som slutligen leder till kommunism. Vart är vi på väg, vänner? Noga filat. Stefan Gustafsson, en kristen skribent, skrev i tidningen Världen idag nyligen. Vem hade för 20 år sedan, tänk efter vad som har hänt de senaste åren bara i Sverige. Vem hade tänkt på att för 20 år sedan skulle föra samtal om barnäktenskap, antisemitism, klanvälde, muslims radikalisering, svenska medborgare som terrorister, handgranater på gatorna, bombattacker mot polishus och återkommande avrättningar på öppen gata och en statsminister som öppet snackar om att föra in militär. Så kan vi ju lägga till allt det här sexuella våldet och allt det här som har varit då. Och återigen, församlingen måste vara profetisk. Det innebär inte att alla är profeter. Men det måste finnas röster som talar om: vi lever här i tiden, gör er klara, för nu förstår vi att Jesus kommer tillbaks. Helt klart. Jesus är mycket, mycket nära. Vi måste förstå vad som rör sig i tidsandan. Det heter ju på tyska Zeitgeist. Alltså Alla tider har ju haft sin tidsanda, så att säga. Och det är exakt den ordning som till exempel, ja, en tidsepok, aion, har en egen världsordning, kosmos. Det här är exakt vad som nu sker genom de här tre, kom ihåg att vi börjar med tre punkter. Gud är allrådande, han ger Satan order att sätta upp sitt rike först. Och det kallas då för den nya världsordningen då. Gud tillåter alltså att Satan organiserar världen den sista tiden på ett sånt sätt att det till och med kan bedra de utvalda. Den nya världsordningen formas alltså för att bli en kopia på Guds rike på jorden. Bara de som är födda på nytt och fyllda av den helige ande och ser det profetiska skeendet kommer att komma undan det här. Ni ser Matteus 24, va? Exakt. Han kommer att forma att det kommer att se ut som Guds rike på jorden. Andra Petrusbrevet, så mycket fastare står därför det profetiska ordet för oss. För hade vi inte det, då hade vi inte vetat vad vi är någonstans. Ni gör rätt i att hålla er till det. Tvärt emot vad Rick Warren säger. Han säger ungefär att ni ska inte titta på det. Eller hur? Hade vi inte det profetiska ordet skulle vi inte veta vart vi var någonstans i tiden. Meningen med det profetiska ordet är alltså att du ska förstå din samtid, alltså den tidsanda som rör sig idag, så att vi inte tar del av den. Vi ska avskilja oss. Nu ska jag citera den amerikanske förkunnaren Bill Randles. Han skriver så här: enligt profetian i Daniel 2 så ska det sista fasen av romarriket bli till 10 år. Men riket kommer att vara starkt, men det blir ett försvagat rike för det är uppblandat med lera. Järn och lera kan du aldrig förena. Det stora starka romerska imperiet ska alltså vid tidens slut bli ett uppblandat rike. Hebreiskans ord är slående. Där står arab. Och jag tror att det fullständigt ologiska beslutet att låta miljoner av muslimer som vägrar integrera sig i samhället vara en fullständig idiotisk handling och uppfyllelsen av profetian i Daniel 2. Ser du en till som ser ut? Är det här planerat? Ja, jag tror det. Men tänk efter hur stor Gud blir genom att det i sådana fall är planerat. Eller hur? Ja, vad stor Gud blir, va? Genom det profetiska ordet ska alltså inte slå ner oss när vi förstår vem Gud är, att han har skrivit detta för flera tusen år sedan. Va? Vilken frälsare vi har. Då är han också mäktig att föra dig och mig rakt igenom. Nu ska vi se då. Då har jag skrivit så här. En politiker i Sydafrika som heter A.K. Shelterton har skrivit så här: bedöm nu själva om det här är en slump att terrorhandlingarna utförs av just det folk som man har sett till komma upp. Citat: jag påstår att det existerar en konspiration för att förstöra västvärlden. Alltså den judekristniska värderingsgrunderna. Det här är bara förspelet för att föra in mänskligheten i en förenad värld av total tyranni, sa han 1898. Men dessa araber som nu strömmar upp i Europa, de hatar vad då? De hatar judar, va? Det går inte att förena islam och Israel, det vet ju alla. Så massor av judar, om du tittar på många av det som har lämnat Europa de senaste 20 åren, så är det en massor som har flyttat hem. Varför det? Jo, genom det som sker nu blir Gud bara ännu större. För då uppfyller profetian i Jeremia 16 ordagrant. Jag ska läsa från vers 13 till slutet då. Därför ska jag slunga er bort ur detta land till ett land varken er eller era fäder lärt känna. Där ska ni förtjäna andra gudar både natt och dag. Jag vill inte ha något förbarmande med er där så i dagar. Men, ja det vet ni vad som hände år 70 va? Men sen kommer slutet då av tiden som Jesus säger. Se på fikonträdet och nu ska vi se på fikonträdet. Men dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga så sant Herren lever som förde Israels barn upp ur Egyptens land. Utan så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han har drivit dem bort. Ty jag ska föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Men han kommer att använda hjälpmedel till det, och det är konstiga hjälpmedel. Det står här fiskare, och så står det jägare. Och jag vill påstå att det här sista är det vi ser nu, va? Det är jägare. De ska jaga dem ner från alla berg och höjder. Och ut ur alla bergskrevor. Vart ska de då? Ja, de ska till Israel. Varför det? Jo, för att uppfylla profetian. För Jesus ska stå med sina fötter på Oljeberget. Och nu ser du fikonträdet börja blomma. Och du ser även alla andra träd bära en väldigt dålig frukt. Och vad så kommer det hända med alla andra träd? Jo, det finns en yxa som är vässad, va? Det är bra att bära rätt frukt med andra ord. Många fiskare och många jägare. Vi måste bli födda på nytt för att se Guds rike. Men lika sant är det att vi måste bli födda på nytt för att förstå vilken tid du lever i. För det är bara anden som kan visa det, va? Och tänk efter vad som står i Efesierbrevet 2 när jag läser nu. Också er har Gud gjort levande genom sin ande, va? Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ni levde i dem på den här världens vis. Där står både aion och kosmos. Så varje tidsålder har sin egen världsordning då. Som Satan sätter upp, va? Och ni följde härskaren över luftens välde. Den andemakt som nu utövar sin energi i olydnadens söner. Och därför går vi till Romarbrevet 12. Nu förstår vi vad Romarbrevet 12 menas. För det står det samma sak. Formas inte tillsammans med den aion som råder. Ser ni nu att den sista tidsålderns aion är det denna nya världsordning man pratar om. Som är så lika. Om du tittar på Agenda 2030 så ser det ut som det är ett fridsrike nästan. Man sätter upp. Så Satan får tillåtelse att nästan kopiera riket. Med hans agenda. Och om vi inte vaknar så kommer vi att tjäna staten. Det kommer många gå på, för du ser ju skökan sitta på vilddjuret. Ser ni? Och man kommer att tro att man tjänar Gud. Sista tiden har varit jobbig på många olika sätt. Och jag upplever tuktan och rensning. Betryck. Sällan har jag upplevt så mycket betryck som senaste tiden. Man vaknar mitt i natten och så känner man bara ett tryck. Nu förstår jag min dröm om floden som kommer. Och så ser jag ett berg jag berättat om många gånger. Och så ser jag hur folk kommer från olika håll och så går man upp på det här berget. Och floden når inte dit. Kommer du ihåg vad jag sa? Slutet ska komma. Eller den sista världsordningen ska komma som en flod. Men den kommer inte att nå upp till dem som är på berget. Och när jag råkar ut för det här betrycket och allt det här, då frågar Gud: vad menar du egentligen, Herre? Jo, då svarar Herren så här. Hebreerbrevet 12:6. Är någon annan som har haft det väldigt jobbigt sista tiden? Ja. Gud välsigna er. Gud välsigna er, för han agar den som han har kär. Och i Johannes 15 så står det rensar. Och här står det agar eller tuktar. Barnuppfostran står det egentligen här. Så rensningen i Johannes 15 vid inträdet är till för att du ska bära mer frukt. Och vad är frukt? Det är agape, va? Lydnad. Och här ser du agan. Ty den Herren älskar, den tuktar han. Han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande betryck, står det där. Gud handlar med er som med söner. Var finns det en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte fick en sån fostran som alla de andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Eller döttrar givetvis. Våra fäder tuktade oss. Och vi hade respekt för dem. Skulle vi inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får liv? Det är ju agape, va? Underordna sig Gud, va? Ödmjukhet och agape. Våra fäder tuktar oss bara för en kort tid efter sitt bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkligt bästa för att vi ska få del av hans helighet. Helighet. Men mitt in i alla de här prövelserna, eller vad säger, betryckare, så har jag upplevt en frid. Och det är underbart. Jag har sagt till Gud så här: Herre, så länge jag upplever frid så får du göra vad du vill. För då vet jag att det kommer att leda till något som är gott. För det står på ett annat ställe att den bedrövelse och den tuktan som kommer från Herren, den leder till en fridsfrukt. Man känner ungefär ibland som man kastas in i en torktumlare och far runt. Ja. Mycket prövningar. En sak som jag inte såg, men när jag förstod detta, att han öppnade mina ögon, så jag såg detta ju rensningen, det är ju tuktan. För att vi inte ska bli fördömda med världen, står det ju. Så öppnade mina ögon. Ja, men det jag nyss läste, fortsätt läs hela kapitlet, då står ju drömmen där. Jo, för att du ska inte bli som Esau, står det där. Utan du ska bli som Jakob, tuktades Jakob. Ja. Varför tuktas vi? Fortsätt att läsa för att se. Jo, för att vi ska komma upp på ett berg. Ser du det? Vi ska bli förstfödda söner, va? Äkta förstfödda söner som är på Sions berg och det nya Jerusalem. Och så står det att när vi är där, så står det: jag ska skaka allt. Domarna. Men vi ska inte bli drabbade av vredesdomen. Nej, för vi är redan dömda, va? Så att säga. Första Korinthierbrevet 11:31 vill jag ta upp en sak med här bara då. Grekiska texten är suverän. Då står det så här: om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi, rensas, va? Av Herren, för att vi ska bli, inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Här står det alltså olika, helt olika grekiska ord hela tiden. Om vi inte kan dem kommer vi att fatta det här fel. Det står diakrino först. Det betyder: om vi inte avskiljer oss och separerar oss från något. Det vill säga den här tidsålderns väsende, va? Diakrino börjar det med. Det är punkt ett. Punkt två, krino. Det innebär prövning och väg. Jaha, Herre, nu fattar jag. När du tuktar mig så börjar jag förstå din väg. Jag börjar se din väg. Precis. Eller hur? När du tuktas, står det ju, så liksom fostras jag och jag får ögonen öppna och jag börjar se din väg. Jag avskiljer mig från vägen. Din tuktan gör att jag ser din väg. Katakrino står det sen, så att du inte döms med världen. Det ordet betyder fällande dom. Ser du? Om jag vandrar i ljuset som han är i ljuset, då rensar eller renar Kristi blod från all synd. Kan jag göra något åt det? Nej. Inte ett dugg kan jag göra åt det. Jag kan bara ställa mig där i strålkastaren och sen upplever jag helt plötsligt: käre tid, det är där som jag haft så jobbigt med. Och det är där jag trodde aldrig jag skulle bli löst vid. Och det där är borta. Ja, det var borta för 2000 år sedan på Golgata. Men nu kommer Kristi kraft genom blodet och befriar oss. Har ni tänkt på att man egentligen aldrig kan vara hur långt bort från Gud som helst? Har ni tänkt på den förlorade sonen? Det är helt underbart. För det är en bild på en som tar sitt och går sin egen väg bland grisarna och skiten. Sen kommer Guds ande som han gör till alla människor och väcker upp oss. Där står det att han kommer till sig själv. Han börjar tänka på Gud, med andra ord. Och så står det att han får en väg i uppenbara. Det måste han ju ha fått, för han vänder ju tillbaks. När han kommer hem kommer han upp på berget. Eller? Han får en ring, han får sandaler, han får allt nytt. Han blir alltså upprättad igen som en son. Och han undrar väl hur det här har gått till. Det är bara nåd. Det är bara nåd, det är bara att ta emot. Visst är det häftigt? Man kan alltså inte gå hur långt bort från Gud du än orkar med, så hämtar han det där. Visst är det häftigt? Och så har vi segrarna då, övervinnarna. Varför står det övervinnare i varje brev till de sju församlingarna? Jo, för man hade gjort en ökenvandring här, va? Sen kommer man in i landet. Landet är ju när Gud vill ge dig av sin helighet, det heliga landet. Här får du del av mycket gott och källorna sprutar upp här och anden och allt det här, va? Men Josua, och Herren sa till Josua efter omskärelsen i Gilgal: idag har Herren tagit bort Egyptens, vad var Egypten en bild på? Världen, va? Tidsåldern. Han har satt en gräns för det som har varit. Nu går det in i det som är nytt. Ser ni? Dömde fadern sonen när han kom hem? Nej. Här är en profetisk bild på att du kan inte gå in i löfteslandet med massa fördömelse. För det finns inte. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Nej, men vem tar bort det då? Jo, det gör den helige ande genom att han vittnar om att du är frikänd i ditt hjärta. Det här är inget som sitter här uppe, utan det sitter här genom levande intuition, gör han det. Så man går in och så börjar man lyda Gud. Så skulle man inta Jeriko. Och det var ju omöjligt, eller hur? Har du tänkt på att man aldrig attackerar Jeriko? Man gjorde bara vad Gud sa. Knalla runt. Och så på sjunde dagen så blåste man i basunerna. Så för murarna rakt ner. Snacka om övervinnare. Det är där det handlar om. Övervinnare. Det handlar om att bara vandra i Guds nåd. Och inta det Gud har för dig. Det Gud har för dig. Det är bara vandra. Murarna ramlar och du får gå in i det Gud har för dig. Och det jag vill tacka dig för idag, Herre, att du har saker i våra liv som inte vi har en chans att kunna ta själva. Utan du måste uppenbara det för oss och placera det i våra hjärtan. Tack Jesus för befrielsen, Herre. Tack Jesus att du kommer idag, Herre, till den som upplever sig fördömd. Och du säger, Herre, att idag blir du fri i Jesu namn. Amen.